Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Värvet.
Ja men hej och välkomna till Värvet avsnitt 49. Det här är Kristoffer Triumf. Jag befinner mig just nu i ett avlångt grönt hus på Spalding Avenue i ett kyligt Hollywood. Och innan jag går in på något annat så vill jag säga att det är mina nya vänner på Vitamin Well som sponsrar Värvet. De gillar det jag gör och jag gillar det de gör. Så om ni gillar Värvet och eller Vitamin Well, tagga upp någon härlig bild med Vitamin Well på Instagram eller något. Det känns väl modernt. Så hörs vi med en lite mer krispig brief nästa vecka. Så, författaren Bodil Malmsten. Hon har varit aktiv ungefär lika länge som jag har levt, skrivit massor av böcker. Och hon har funnits i mitt medvetande oerhört länge, särskilt sedan sina bloggdagar. För övrigt skriver hon fortfarande på finisterre.se. Finister. Men jag har inte riktigt haft koll på henne. Dock blev jag nyfiken som fan på henne när Malin fick hennes bok julklapp. Jag snodde den. Den heter Så gör jag, konsten att skriva. Och den liknar ingen annan lärobok jag har haft i livet. De är i och för sig inte så många, men ändå. Bodils bok är både poetisk och oerhört handfast. Rekommenderas varmt. Och nu är det ju så här att författare skrämmer mig lite, eftersom ett av mina stora komplex i livet är att jag har tappat bort läsandet. Men jag bortsåg från det och bjöd in Bodil till ett snack om Vällingby, antidepressiva, att skriva och om en serie, en tv-serie som är för farlig för att rekommendera. Nu kör vi. Varsågoda. Bodil Malmsten i Vällingby.
Välkommen hit, vi har börjat.
Har vi Jaha, det vet man ju aldrig.
Nej, men känns det okej eller?
Mm, ja. Det känns bra.
Du, hur mår du?
Medium. Mm. Medium. Men bättre än vad jag skulle kunna må. Bättre än jag mådde när jag var ung.
Ja.
Är det här i Vällingby?
Ja, vi är i Vällingby.
Ja, ja. Okay.
Men den här långa jävla parken, kommer du ihåg den?
Jävla parken? Ja, det fanns en idrottsplan där vi spelade. En idrottsplan och en skridskobana. Mm. Och där vi gjorde någonting som heter Väggen. Mm. Som var två lag på varsin sida om skridskoplan. Och så skulle man köra så fort man kunde och braka rakt in i de andra. Och
man skulle springa bara?
Nej, på skridskorna.
Jaha, okej. Okay, ja.
Och det lag där de flesta stod vann.
Mm-hmm. Okej,
okay, ja. Det var ganska livsfarligt. Brutalt. Ja, ja det var det. Det var brutalt. Det var brutalt.
Många dog, eller?
Ja.
Mm. Alltså inte av Väggen, väl?
Nej. De knarkade. Eller blev, det var en kille som blev skjuten av en polis. Alltså en, inte av kulan, utan av rikoschetten.
Okej,
okay. Usch. Mm. Det var mer åt Grimsta till.
Mm, exakt, för det här är ju...
Ja. Det här är ju fina kvarteren.
Ja, det här är fina kvarteren. Mm. Det här är långt ifrån Grimsta. Mm.
Nej, jag bodde ju mer åt Råcksta, men det var ju inte heller fint.
Du kommer ju från Jämtland från början. Mm. Vad heter platsen?
Det är en by som heter Bjärme, som ligger söder om Östersund. Och så ligger den högt med utsikt över Roviksfjällen. Och utsikt över en sjö som ligger typ några mil därifrån. Och så såg jag mig i tidningen på hur mycket folk tjänar. Och jag tjänar ganska lite. Men så stod det att jag hade en egendom med sjöutsikt.
Okay.
Alltså, förstår du? Det är liksom det är två mil till en vik där det bara är mygg. Och typ 2,5 mil till ett badställe i den där sjön.
Ja.
Men man ser den.
Ja. Okay. Ja.
Men det var liksom ägor och så såg du många hektar. Och jag menar, det är buskar liksom.
Ja, ja. Men det har du kvar?
Jag och min syra och våra barn. Så vi har fått en litet så här renoveringsstöd av Östersunds någonting, kommun.
Okay.
Vi rätar upp det gamla huset.
Mm.
För det höll på att ramla.
Och det är en supergammal kåk, eller?
Ja, för det är supergammal. Den är från 1800-talet.
Mm.
Men den är fin. Och sådana gamla handgjorda glas med bubblor i fönstren. Och den är jättefin.
För du bodde inte där hela din barndom. Den var ju också här.
Mm. Nej, den var ju väldigt mycket också. Ja. Ja, det var en massa saker som liksom... Ingen har ansvar för och ingen rår för. Alltså hamnar jag i alla fall här. Ja,
men hur kom det sig?
Nej, men det har jag inte direkt lust att gå in på.
Nej. Okay.
För att det kom sig av att det kom sig liksom.
Uh-huh.
Det är sånt där som så länge jag var ung tyckte jag synd om mig själv för det. Och så tycker jag det är en väldigt, väldigt tråkig verksamhet att gå omkring och tycka synd om sig själv.
Ja, jag gör det ganska mycket.
Det är dumt.
Mm. Alltså tycker synd om mig.
Mm, jag förstår det. Du tycker inte synd om mig.
Inte så mycket. Nej. Lite. Men du verkade ju så ångestriden inför att komma hit.
Ja, jag tycker det är läskigt att åka hit. Alltså, för det här var min minst glada period i hela livet. Alltså. Det var det faktiskt. Först att jag bodde i ett fosterhem där jag inte trivdes. Alltså de slog mig inte. Det var inget sånt där. Liksom. Men det var, alltså, det var inte bra. Det var så sorgligt. Och så, den enda grupp jag någonsin har tillhört, det är Kyrkliga ungdomsföreningen i Vällingbys ungdomsgrupp. Som hette Ligan, kallade vi oss.
Mm.
Det är den enda grupp någonsin. Det var väl där jag fick min gruppfobi. Det var ju med att jag hade konfirmerats i kyrkan här uppe.
Sankt Thomas.
Precis.
Ganska speciell byggnad.
Ja.
Fin, tycker jag.
Ja, fast ingenting jämfört med biblioteket. Det här har jag skrivit mycket om. I det jag har skrivit om att det där biblioteket... Att det ungefär räddade mitt liv. Att jag bodde där. Alltså. Mm. Det tror jag nog att jag gjorde. Mm. Det var jättefint. Jag vet inte hur det ser ut nu. Men det var jättefint. Alltså. Fina möbler. Fint. En ljusgård. Och alla böcker. Tidskrifter. Och där fick man ju sitta. Och det var ju öppet, tyckte jag, jämt.
Mm. Vilka år bodde du här?
Det vet jag inte. Jag bodde här från jag var 12 till jag var 16-17.
Mm. Vart flyttade du sen?
Nej, sen var jag på internatskola för att det fanns, barnavårdsnämnden hade platser på en internatskola. Jag vet, det var inte som den finns kvar, Vigbyholm.
Mm.
Så då var det dels alla diplomatbarn och kulturbarn och så var det jag och Ulla Jones som sen gifte sig med Quincy Jones.
Mm.
Och vi var de enda liksom, blandraserna, eller vad man ska säga. Och sen, ja, sen försökte jag ta livet av mig och sen kom jag inte tillbaka dit. Och sen bodde jag själv och levde loppan.
Hur började skrivandet för dig?
Jag skrev alltid. Så att under den perioden, efter perioden när jag bodde själv i början, så var jag väldigt nervrakig och synd om. Så då tror jag ägnade mig ett par år att bara tycka synd om mig själv. Och så jobbade jag på lite jobb.
Vad är det då för jobb?
Jag var fotoassistent hos en fotograf som tog väldigt mycket inredningsbilder och konstföremål. Så jag gick och drog sladdar och bar och fick låna en Hasselblad-kamera på helgerna.
Mm-hmm.
Så jag har gamla Hasselbladets bilder som jag har tagit.
Okej, okay. Mm. Fina.
Ja, det tycker jag. Svartvita. En... Så menar de rasta kungens hästar väldigt tidigt på morgonen med sådana där vagnar, landåer. Flera hästar och kuskar som sitter i sitt som 1700-tal. Alltså. För det var en period jag kunde sova så gick jag omkring på nätterna och tog bilder. Jag hamnade ur spår lite grann.
Mm, jag frågade hur skrivandet började.
Men det var dit jag skulle. För det var just under en sån här sorglig period och så hade jag mycket kontakt med psykvården. Och bland annat var jag intagen en gång. Efter det så var det fanns någonting som hette socialläkare och de hade hand om psykfall i periferin till Stockholm. Så hamnade jag hos en sån socialläkare som hette Nisse Bejerot som var också väldigt legendarisk och känd för att han hade knarkbekämpningsidéer som inte var renläriga enligt den tiden.
Berätta.
Han tyckte att därför det var en slags knarkepidemi, det här var väl 60-70-talet, och han tyckte att man skulle ta bort knarkarna ifrån de ställen där den mesta handeln var. Och ha något jättefint boende typ i skärgården eller så. Alltså isolera smittohärdena ungefär, som om det var en smittohärd. Det fick jag ju otroligt mycket skit för att det var ju väldigt knarkliberalt på den tiden.
Mm.
Men i vilket fall, jag träffade honom inte i egenskap av att jag var någon knarkare, för jag har aldrig lyckats med någon missbruk. Men han tog emot mig som då psykläkare.
Mm.
Och så jag var ju deppig synd om. Och då sa han, ja men finns det ingenting du vill göra? Och så tänkte jag. Och så tänkte jag på alla psykläkare och det som heter PBU, som heter BUP nu, som är barnpsykiatri. Alla som jag hade träffat under alla de här åren, från det jag var kanske 14 till då när jag kanske var 19, 18. Ingen hade frågat det. Ingen frågade vad jag ville. Och då så jag så här generat att jag skriva. Och då sa han, har du skrivit något? Ja, så jag var så ännu mer generad. Ja, kan du ta med det? Då tog jag med några förskräckliga noveller. Och så skickade han dem till en litteraturkritiker han kände i Göteborg. Och så fick jag brev från honom. Och så stod det, ja man kan inte avgöra om det här är någon stor begåvning. Det är en ung människa som skriver. Det är allt man kan säga. Ja, men det räckte liksom för mig. Att jag kunde liksom vilja någonting.
Mm.
Och så att han liksom på något sätt intresserade sig för det.
Men då hade du skrivit under hela din uppväxt, eller?
Jag hade väl huvudsakligen läst. Jag gick i Blackeberg, läroverket här. Som det stod om i tidningen häromdagen. Att de får för lite pengar givetvis. Och det är en bra skola. Och nu får de så lite pengar att de kanske måste göra större klasser. Nu har de 32 i varje klass. Och ja, så är det nu. Och det var det inte då. Det var skitbra skola. Och då hade jag skrivit fullt ett sånt här skolhäfte med. Det var dikter då. Och så lämnade jag dem till fröken på skolavslutningen. Och så fick jag ett brev som jag hittade faktiskt en gång i någon flytt nu. För inte så länge sedan, jag tappade bort det igen för att flytta igen. Och då skrev hon liksom att hon tyckte det var jättefina dikter. Och då var jag ju 12-13. Så fast det hade jag på något sätt förträngt under den där stora synomperioden.
Mm.
Så då mindes jag nog inget positivt.
Hur kom du ur den där tycka synomperioden?
Ja, för ett par år sedan.
Jaha, okej. Okay. Jag frågade förvisso hur. Men...
Ja, så hur, förlåt. Ja, nej. Hur... För ett par år sedan. Jo, jag började yoga. Nej. Jo, i och för sig. Men jag menar... Nej, jag fick ett bättre privatliv. Jag hade varit väldigt upphakad på att jag var tjock under hela de här... Alltså det var så här rent fobisk fetma. Och då, när jag var fet, då fanns det inte bulimi och inte anorexi. Liksom, utan man var fet, man spydde och man försökte banta. Alltså det existerade inte de här begreppen att man hade något för att man var fet.
Nej.
Det var bara tråkigt.
Okay.
Sen så fick jag mitt barn när jag var 23.
Du sa någonstans att du, när du ser bilder på dig själv så var du ju inte... Alltså då ser du ju bara...
Jag slutade ju att både väga mig och att ta bilder överhuvudtaget när jag vägde uppåt 8. 75-80.
Okay.
Och jag är 1,64.
Mm.
Så jag var ju fet. Men alltså, den perioden finns inte dokumenterad. Men jag trodde att jag var jättefet före det.
Mm.
Och det är där jag har några bilder med en bok. Där jag bara ser allmän deppig ut, liksom, men inte smällfet.
Mm.
Men jag var ju liksom helt besatt av det där. Verkligen. Alltså det är ju sånt som rent statistiskt tydligen är säkerställt, är att om man en gång har varit tjock så behåller man bilden av den tjocka inuti sig. Om man ska rita sig själv så ritar man sig tjockare än vad man är. Det har de undersökt och forskat i.
Mm.
Så jag blir fortfarande väldigt förvånad när jag ser mig i spegeln och ser en smal person. Jag tror att första snäppet när jag kom ur det, det var när jag fick barn, och sen var det ett snäpp till. Och det var, jag översatte en musical som heter The Chorus Line och jobbade med, för att det var en amerikansk uppsättning. Och så fick jag jobba lite med de svenska rösterna. Så jag satt med hela tiden. Och det är dansare, det handlar om dansare. Det handlar om dansare som söker jobb. Och så var det ju då Sveriges bästa dansare. Det är inte, några var klassiska, men de flesta var ju jazzdansare. Under det här arbetets gång så satt jag och tittade på dem när de tränade. Och när de värmde upp och när de liksom... Dansare när de tränar, de har alltid väldigt ballt, sopiga kläder. De har så här stora benvärmare och så koftor som de knyter omkring sig. Allting är lite luddigt och lite så här masker som har gått. Men det är väldigt fint. Liksom. Mm. Och så de där långa kropparna som sträckte. Och jag tyckte det var så himla fantastiskt att se dem. Och då började jag springa. Alltså, jag bodde på Kungsholmen. Så småningom sprang jag runt hela Kungsholmen varje dag. Och det gjorde jag i 10 år. Och då försvann liksom den där matstörningen som jag hade haft. Det bara gick bort.
Mm-hmm.
Och sen blev jag aldrig fet igen. Alltså, jag sprang ju aldrig fort.
Mm.
Men jag brukade möta Lars Norén och en regissör som han jobbade med. De sprang åt andra hållet på ett manligt och snabbt sätt.
Mm-hmm.
Och jag lunkade liksom. Då hade man ju Walkman. Det var väl på 80-talet. Jag fick någon slags kontroll över min kropp när jag sprang.
Mm.
Alltså jag gillade det väldigt mycket.
Mm.
Om man är en nojig person så tror jag inte att man blir perfekt innan man dör. Då skulle man behöva bli typ 200. Men man kanske försöker hantera nojorna lite annorlunda.
Men du är en nojig person?
Jo, det kan man nog säga.
Mm. Vad är du nojig över? Så
att allting.
Ja.
Miljön, hur det ska, om någon är sjuk, om någon ska bli sjuk, om mitt barnbarn ska bli på. Nej, det får man inte ens tänka.
Ekonomi.
Ja, jag har alltid oroat mig enormt mycket för min ekonomi. Och en gång så trodde jag att en gång hade jag mycket pengar. För jag skrev en bok som blev en väldig framgång. Både kritiker och ekonomi. Det var när jag fyllde 50 kom den ut av en slump. Men i alla fall, jag tjänade jättemycket pengar. Och då köpte jag bil. Först tog jag körkort, köpte bil, en Rover. Och sen så köpte jag en massa väskor och jag köpte grejer till alla jag känner. Sen tog det ju slut liksom.
Mm.
Och sen blev det som vanligt. Just det där att liksom inte titta på extraprislapparna, det var väldigt härligt.
Mm.
Så jag tittade inte på extraprislappar på 1,5-2 år. Alltså. Sen var det en gång för inte så länge sedan. Men då trodde jag att jag var rik. Det var när jag bodde i Frankrike. Och så reste jag väldigt mycket på höstarna fram och tillbaka. För att jag hade böcker som kom ut i Sverige. Och då ska man ju åka runt till God kväll. Och liksom, försöka få folk att fatta att boken finns.
Mm.
Så det var mycket och det var slitigt liksom. Och jag på något sätt, jag kunde inte hålla reda på allting. Och så upptäckte jag plötsligt, gud vad jag har mycket pengar. Och då började jag likadant liksom. För så hade jag ju en gammal bil. Men jag började strö pengar omkring mig. Köpa möbler och allt sånt. Sen när jag bodde i något andrahandsboende i Stockholm, när jag pendlade emellan, så kom jag på, men herregud, jag har ju inte betalat någon skatt.
Mm.
Och det hade jag bara inte tänkt på. Det hade jag ju gjort i typ 7 år i Frankrike redan. Och där är det ingen, det är liksom ingen skatteparadis. Men jag hade bara glömt det. Så då tog jag kontakt med en jätteexklusiv och fin och dyr revisionsbyrå som heter Ernst & Young i en storstad nära där jag bodde. Och så fick jag tag på en otroligt underbar och på alla sätt vacker och fin revisor som tog mig ur det där. Så det blev som vanligt igen. Extra prislappar, rea. Det är inget fel på det. Men det var kul att ha känt på liksom och slippa det.
Mm. Men nu bor du inte i Frankrike längre, va?
Nej.
Saknar du det?
Ja, jag saknar det särskilt mycket nu. Därför att två olika enheter av personer på olika ställen som jag känner, alltså en i Stockholm och några i Göteborg, har bestämt sig för att åka till Bretagne i sommar. Och då märkte jag gick igång något fruktansvärt liksom, och berättade hur det var där och skanna kartor och rita ut åk här och här. Och sen måste jag ju tvungen att ta tillbaka och säga, ja, men det här är ju liksom, ni kommer ju tycka annorlunda. Jag kan ju inte ställas till ansvar liksom. Men då kände jag verkligen just det där som var i Västbritannien, Finistère, där jag bodde.
Mm.
Som var Atlantkust och liksom stort hav. Och det är öppet hav ända till Newfoundland där utanför. Stort, kallt, grönt hav. Liksom. Mm. Den byn där jag bodde fanns en liten hamn med ostron och musselförsäljning. Och otroligt fint alltså. Så nu rekommenderar jag dem också, för bredvid några byar längre ner, liksom, längst mot västligaste tippen, så är en liten hamn där de har några av Frankrikes bästa ostron som heter Belong. Men alltså, det är ju inte det att jag skulle vilja åka tillbaka dit, för att det har ju varit. Det är inte någon nostalgiskt att jag skulle åka dit och gå omkring mina gamla fotspår. Men det som var, när jag, det var ju när jag hade varit rik och hade körkort och bil och inga åtaganden direkt. Så jag kunde bara sätta mig i den där roven och dra iväg och, utan att veta var jag skulle hamna. Så det gjorde jag. Och så hittade jag ett hus som kostade lika mycket som en tvåa som jag bodde i Stureby då. Och den hade jag köpt för typ 300 000 och fick 850 000. Jag hade varit med nu, men det där var år 2000. Och för de pengarna fick jag ett hus, en trädgård och där man såg havet.
Mm.
Och sen gjorde jag ordning den där trädgården och gjorde ordning huset med mina bara händer. Det var ju kul.
Mm.
Det är ju inte liksom att jag saknar det, men jag saknar hur det var. Den där känslan.
Mm. Människorna?
Jo, eller de har jag kontakt med fortfarande. Både när jag bodde där vid kusten och sen bodde jag i en hamnstad efter det.
Vilken då?
En stad som heter Saint-Nazaire som ligger utanför Nantes.
Var det den du inte gillade?
Nej, den gillade jag inte. Det är ingen gillade den, för den var så här, den fick liksom supersmällar den här krisen. Första krisomgången. För det var en hamnstad med stora varv. Och de byggde såna här kryssningsbåtar, såna här båtar som är som höghus liksom. Och sen gick ju deras order ner när den här första krisen kom 2008 kanske. Det var otroligt mycket arbetslösa varvsarbetare och det blev så tragiskt liksom, och fulla människor. Det var som Östersund alltså. Annars ser man ju inte fulla människor i Frankrike på det sättet som man gör på landet här.
Nej.
Alla butiker slog igen, kontor slog igen, allting var till, alla lägenheter var att hyra eller att sälja. Så sen när jag kände att jag måste därifrån, alltså, det var jättesvårt att bli av med den där lägenheten som verkligen var toppen. För den låg på strandpromenaden. Den låg så att, ja, det har jag skrivit någon tjusig formulering, att den låg så nära att tidvattnet kom upp till porten när det var flod.
Mm.
Men modern, renoverad, gammal hus med tre lägenheter. Så mina grannar hade precis samma känsla. Liksom. De hade också tänkt att det här är bra. Liksom. Här är det lättskött. Och de var väl lite äldre än jag. Här kommer de att ha det jättefint. Och så sen blev det här bara som en smäll. Att det blev så deppigt.
Mm.
Allting liksom, slog igen och sloka. Och sen var själva stan var inte så charmig. Men just det där, jag gillade det där hamnstadsgrejen med väldigt rått och väldigt mycket såna här monument från andra världskriget. Det var dockor där tyskarna hade haft sina ubåtar. Det var ett jättestort cementblock på väg ner i hamnområdet. Så jag tyckte det var tufft alltså.
Mm.
Men sen blev det tufft på fel sätt.
Mm. Hur länge var du tvungen att stanna kvar?
Tre år. Och då dumpade jag den lägenheten. Så grannarna stannade i ett och ett halvt år till. För han vägrade att dumpa. Mm. Men jag tror han fick göra det i alla fall.
Åh fan.
För det var ingen som ville bo där.
Vad sorgligt det gått där.
Det var sorgligt. Det var jättesorgligt.
Om vi
hoppa lite tillbaka. Så när den här litteraturkritiken i Göteborg hade sagt sitt, så sa du att det liksom räckte för dig. Vad gjorde du av skrivandet? Alltså, hur eleverade du det? Och när blev det ett yrke och så vidare?
Ja, det tog lite tid. Alltså, jag hade ju inte någon tanke på att bli publicerad. Sådär. Men det var, vänta nu. Alltså, det var nog inte så himla länge, för att jag väldigt tidigt började skriva kolumner i Aftonbladet, och det var ju ett annat läge då. Man kunde komma in och inte vara någon, och så var det någon som tyckte att det man skrev var bra, och så kom det in. Utan det var ju inte att man behövde vara provokativ eller häftig på något sätt.
Som du menar att man måste vara idag?
Provokativ är nog bra. Jag träffade då den killen som blev min man. Och han gick på Konstfack. Och jag började på Konstfack 2 gånger. Den ena gången kom jag in på keramik. Och så tog de in dubbelt. Och så fick man gå på sommaren en vecka. Och så gallrade de. Fattar du? Ja. Och jag hade kommit till första gallringen. Och så fick man dreja där hela sommaren med en drejskiva. Och den där läraren sa att mina fina vaser såg ut som yllemössor, så jag kom inte in. Det gjorde mig ingenting. Alltså, jag hade inte sett mig som keramiker.
Nej, men hade du alls hållit på med det?
Ja, i Blackeberg kanske.
Ja, okay.
För där hade vi en fantastisk konstlärare. Men annars hade jag inte hållit på med det. Jag vet inte varför jag sökte till keramik. Ingen aning. Sen sökte jag till det som heter dekorativ målning då, och då kom jag in. Och då hade jag gått på fria konstskolor, en som heter Idun Lovén och en annan som jag inte ens kommer ihåg vad den hette. Och målat tavlor liksom, och olja och döda duvor och nakna personer. Men då när jag kom in på Konstfack på den här dekorativa målningen, då skulle vi inte börja måla konstverk, utan vi skulle lära oss från grunden. Så vi skulle mura upp en vägg och så skulle vi grunda väggen, och så skulle vi sen kanske göra någon sån här väggmålning. Tyckte jag var jättetråkigt under min värdighet. Så då slutade jag där och fortsatte på de här fria konstskolorna en termin till, och sen kom jag in på Konstakademin, och där gick jag tills jag fick barn.
67 eller?
Ja.
Vad gjorde du på Konstakademin?
Jag målade för Evert Lundqvist och tecknade för en som heter Bror Marklund, som var väldigt bra. Fast det var ju på det där vilda 60-talet, så det var ju ingen som kom till skolan utom jag. Jag är ju så präktig jämt. Så folk liksom flumma eller var på Gärdesvästen, tyckte jag. Eller hoppa i sjön.
Ja, att ni fick något gjort?
Nej, men vi flummade inte.
Nej, men
nej, vi var bohemer, vi var inte hippies. Nej. Så vi drack te, inte rödvin. Vi rökte inte hasch, för då kräktes vi. Nej, men liksom, vi var inte flummare. Det tog inte på oss. Det var väl inte det att vi inte ville, men vi hade inte anlag för det.
Vilka är vi?
Det är jag och min man då. Ja. Eller de som vi var med. För vi hade några kompisar som hade en folkvagnsbuss, och så bodde vi i ett rivningshus i Segeltorp. Så de bodde under och vi bodde ovanpå. De var också bildkonstnärer då, eller serietecknare. Sen var det ju det att när vi hade fått barnet, så upptäckte vi trots allt att vi var ju tvungna att försörja oss. För det hade gått ändå på något sätt. Vi fick lite stipendier och vi pulade på liksom, men vi hade inte tagit det på allvar. Och då tecknade han, för han var tecknare, en av Sveriges absolut bästa tecknare, Peter Kiers. Och jag skrev. Man kan mer säga att jag skrev till hans bilder än att han illustrerade det jag hade skrivit. Och så fick vi det publicerat i Vi. Och så i alla fall hörde de av sig från TV. Och så gjorde vi 25 barnprogram om en som heter Benny. Och de skrev jag då, och Peter ritade. Och sen var det liksom animerat med så här familjen Flinta teknik. Så det var första sån här dubbelkopiering med som heter Chroma Key. Och det här var inte riktiga animeringar, utan Vi hade satt figurer som Peter hade tecknat på pinnar. Och så målade man de pinnarna blå, då syntes inte det blå.
Mm, mm.
Det var en teknik, det gör de nog inte längre, för nu gör man ju allting digitalt.
Ja, men det var motsvarande green screen då.
Ja, precis. Det är samma grej. Men det var bara det att det var ju liksom på u-landsstadiet, om inte det är opolitiskt korrekt. Så vi låg på golvet i någon studio i Värtahamnen och gick med de här figurerna mot det blåa. Och så en kamera har bakgrunden som då Peter har tecknat, staden liksom. Och så höll Peter i huvudpersonen, Benny. Och så höll jag i de andra större barnen som kom från andra hållet. Så här, hej Benny. Och det där höll vi på med. Och sen gjorde vi något mer. Och sen så småningom började jag skriva själv.
Mm.
Och jag gjorde radiogrejer och så.
När jag gjorde research här.
Mm.
Om dig.
Mm.
Så sa folk att du är arg på hur samhället ser ut.
Mm. Sa de det?
Ja.
Det är väl mer att jag är argare än vad alla borde vara.
Du är så arg som alla borde vara.
Mm.
Var det det du menar?
Ja, ungefär. Det blev lite konstigt, men jag tyckte det lät bra.
Mm.
Men... jag bodde i Frankrike i 10 år. Och där är folk säger ifrån. Liksom, och det är diskussioner om saker. Det är inte liksom bara en... folk är engagerade i det som händer. Liksom. Det är inte bara som någonting som passerar. Jag tycker, folk är helt avtrubbade på något sätt. Och de som har det jättedåligt, som är arbetslösa, en kompis som är arbetslösa, det är ju totalt, det är ett helvete alltså. Men han orkar ju knappt längre. Han orkar inte vara arg ens.
Nej.
Men, och vi som har det bra då, vi, då är det ju egentligen vi som ska vara arga, för vi orkar det.
Mm.
Jag läste, det var ett uppslag om någon som har gjort en bok om cheferna på Sveriges Radio. Såg du det?
Nej.
Hur alla hade hanterat den här stora nedskärningen som var för några år sedan. Och hur illa de hade mått av det och hur de hade varit tvungna. Och alla skrev bara... alltså det var som att läsa någon sån där lite spooky science fiction. För alla sa bara förändringen. Ingen sa varför förändringen var nödvändig. Ingen, alltså det var som om ingen hade ingen ifrågasatte. Utan förändringen var bara förändringen.
Mm.
Och förändringen innebar då att ja, det var så synd om mig. Jag var tvungen att sparka massor med folk. Och det är så hemskt att gå hem och ha ont i magen för att man måste sparka alla de där. Det som jag gillar med de franska, det är att de har ett kritiskt tänkande. Alltså det ligger liksom i deras arv, måste ju vara på något sätt. För det är naturligt. Jag har väldigt strikt dygnsrytm. Jag jobbar på dagen. Och på kvällen så tittar jag på amerikanska polisserien med våldsbetänkta psykopater.
Mm.
Och då är det så här att medan, i tiden mellan det i Frankrike, så lagar jag mat och fixar. Och då var det från klockan 5 ungefär till 9, så var det jätteintressanta bra program. Som väldigt, ett var ett debattprogram som gick varje dag om ett aktuellt ämne. En timme. Och som hette Sedan lär, det ligger i luften. Sen var det mellan 8 och 9 var det talkshow. Men det var liksom alltid något. Det var inte bara olika tv-personligheter som pratade med varandra om ingenting. Ursäkta när jag är oförskämd. Men
mot
tv-personligheterna som pratade om ingenting.
Mm, okej. Okay.
Eller är det snällt kanske?
Nej, det vet jag inte. Det var väl inte så elakt. Om du hade sagt att det var Skavlan eller så, då hade det väl blivit.
Men jag är inte en sån name-namer.
Nej, jag förstår.
Och i den dagliga dosen media som jag tog in där, ett par timmar sig i snitt, så var det liksom alla människor som var med ifrågasatte saker utan att det var, utan att motparten blev provocerad. Alltså det var inte, det var mer jaha, hur menar du då? Och det var inte liksom vad fan, utan det var bara jaha, så ser du det. Jag har förklara.
Mm.
Eller nu händer det här, hur reagerar du på det? Ibland oss i Sverige så finns det en sån avtrubbning. Man ska ha ett kritiskt tänkande, och kritiskt behöver ju inte bara vara kritiskt negativ, utan det kan vara ifrågasättande, tänka liksom, är det naturligt att det ska vara så här?
Mm.
Är det, vems hos oss? Jag gillar att åka buss, jag gillar att åka tunnelbana, jag gillar att se liksom hur det ser ut och hur folk är och så där, och tänka hur kommer det sig, och se på hur ser reklamen ut, hur ser det ut, hur ser det ut. Så märker jag ibland när jag går med folk, de går och sover. Hur gammal tänker du bli? När ska du behöva vaken? Fast jag är ju inte en sån här ondsint människa som dissar och hoppar på liksom.
Nej, men jag tror jag förstår vad du menar.
Ja. Du har ju barn. Mm. Jag menar, vad ska han gå i för skola? Ni har det bra liksom. Ni kan välja en skola. Så tänker jag också, nu när jag läst i tidningarna, men nu ska alla välja gymnasier, och det är liksom jättemycket reklam för vilket gymnasium, och kom och titta på vår skola, den är jättebra. Ska de så här börja pressas till alla de här valen? Hur vet man? Jag tycker att jag har massor med saker som inte jag vet alls. Det är massor med sådana saker. Och det försiggår hela tiden. Ser man läser tidningar, jag läser Svenskan och DN. Och till exempel Svenskans näringslivsbilaga. Den är en av de mest informativa samhällstidningarna i Sverige. Den är skitbra. Man får veta så himla mycket alltså, om hur det går till. Och den är dessutom, jag menar, det är en moderat tidning. Men den är mer samhällskritisk än DNs finanssida.
Mm-hmm.
Mm. Och samhällskritiskt låter ju gammaldags som uttryck, men liksom mera iakttar grejer och rapporterar om dem.
Mm.
Jag är nyfiken liksom. Jag vill försöka se sammanhang liksom. Vad händer av det här? Vad kommer att hända liksom? Ja, skolan ska de väl också välja. Mm. Då var det ju så, man gick ju det plugg som var närmast.
Ja, herregud. Jag såg ju uppvuxen.
Ja.
Och på sätt och vis kan jag tycka att det vore skönt nu när jag har en son som snart ska börja plugget.
Men han ska väl välja mellan 100 då, olika inriktningar.
Ja, exakt.
Jag vet inte hur man ska gå, i vilken skola man ska gå för att bli lycklig. Har vi någon sån? Täby kanske.
Ja, kanske.
Ja, för inte i Mörby, för där blev jag tillfrågad precis nu faktiskt av biblioteket om jag vill komma dit och var sån här författarframträdande. Och så skrev bibliotekarien, ja, biblioteket i Mörby, vi har inga pengar till författarbesök. Och bibliotekets vänner har inga vänner. Så det är företag i Mörby centrum som sponsrar författarbesöken.
Mm.
Så att man ska inte sitta i biblioteket, man ska sitta ute i centrumet och läsa.
Okej.
Men det är också liksom, vilka val har den kommunen gjort?
Mm.
Biblioteket har inga sponsorer. Biblioteket får gå till Diligencia. Eller Diligencia, vet inte vad det heter. Jag tänkte åka dit, om de inte har några vänner så ska man väl i alla fall själv visa sig vänlig.
Mm. Åker du, har du mycket sådana grejer?
Nej, jag gör nästan ingenting. Jag får jättemycket förfrågningar.
Mm.
Men jag gör väl, alltså, jag säger nej till nästan allting.
Varför det?
Därför jag har gjort det och jag tycker det är jobbigt.
Mm.
Jag tycker det tar, ja, dels så är det ju en ny situation varje gång, det är nya människor, det är en ny lokal, och så sen är det, ska man åka dit, ja, nu Mörby är ju ganska lätt för då kommer man ju upp i centrum med toppen så, med tunnelbanan liksom. Men annars ska man irra omkring och inte hitta, och så nej, så jag tycker det är jobbigt att göra det.
Mm. Otryggt låter det.
Nej, jag tycker det är jobbigt bara. Det tar mycket fläsk. Alltså. Det tar väldigt mycket energi. För att jag är bra på det där. Men det sker inte av sig själv. Det är inte, jag sätter mig inte där och babblar på ett trevligt sätt. Utan jag måste ju känna av liksom, hur landar det här? Det jag har tänkt läsa, funkar det? Det kanske känns att det inte är rätt. Jag måste ju ställa om och byta. Ja. Nej, jag tar det lite för allvarligt det där. För att jag tycker att det är allvarligt.
Mm.
Jag tycker allting är allvarligt.
Ja. Du sa att du älskar att kolla på våldsserier. Vad sa du?
Nej, jag har precis skrivit en essä till tidskriften Arena. Jag kallar dem för mina polisserier med våldsbenägna psykopater. Nej, men alltså nu har jag ingenting, för att jag skriver också den där sen att jag hatar Homeland, för alla älskar ju Homeland. Men jag kan inte. Alltså jag försökte hela första säsongen. Jag jobbade som en dåre för att gilla Homeland. Det är helt utslut. Nej, jag gillade The Wire som jag har sett om kanske för femte gången nu. Mm. Men, gillade The Shield.
Hur fixar du språket i The Wire?
Jag tycker det är jättebra. Jag kan prata som dem fast jag kan inte göra det här. Men alltså, det är underbart språk. Alltså.
Varför kan du inte göra det här?
Nej, därför att jag är ingen dresserad apa som kan föreställa sådär. Nej. Nej, men alltså, för jag har några repliker ifrån The Wire i den här texten. Och det är också, he's gotta get got. Mm. He's gotta get got. Och den där lilla Snoop, den lilla, hon är verkligen psykopat tjej. Väl androgyn som är massmördare alltså.
I Stringer Bell, är det han som är...
I Idris Elba. Nej, det tror jag.
Omar Little.
Omar älskar jag.
Ja.
Verkligen alltså. Och han är ju så självklart. Alltså. Och det är så jättefint. Han är ju väldigt snygg, det måste man säga. Han är väldigt snygg och så har han ett stort R över hela ansiktet, snett över ansiktet. Och så först så har han en kille som han är jättekär i. Och man vet inte riktigt. Alltså från början är det ju inte klart. Man tycker bara att det är en väldigt snygg man. Och så har den där killen, och man kan bara tänka att det är hans muscle. Liksom. Och så sen kysser de varandra plötsligt. Och så är det hela Wire. Det är verkligen inget spektakulärt. Det är också ett förhållande mellan den svarta polischefen Cedric Daniels och den vita advokaten, eller hon är allmän åklagare. Och det är en sexscen mellan dem. Han är liksom kolsvart och hon är kritvitt. Och det betonas aldrig någonting. Liksom. Det betonas inte ras, det betonas inte kön. Utan det bara är.
Mm. Vill du inte skriva något sånt själv då?
Jo, men jag är för gammal. Alltså, jag hinner inte. Det är min högsta önskan är att vara med i ett sånt team. Det var redan när jag såg The Shield första gången. För på allt extra material från The Shield så ser man hur de jobbar, de här teamen. Och det är ändå som har skapat det. Som är Super Shield-gubben. Som jag har jämfört med Shakespeare, men det gör alla nu med. Allting jämförs alltid med Shakespeare. Mm. Så det får jag nog dra in den boken när jag säger det. Det tycker jag verkar himmelrik. Alltså.
Mm.
Jobba med jättebra personer och så sen har gestalterna kristallklara som de är i båda de här serierna. För det är ett otroligt bra persongalleri. Verkligen.
The Shield har jag inte sett en frame av.
Oj då, den är helt annorlunda. Därför att The Wire är ju väldigt moralisk. Den är ju väldigt moralisk. En sån här allmänt amerikansk hjälte liksom, som går sin egen väg mot cheferna. Men han tycker det är viktigare att lösa fallet än att underordna sig hierarkin.
Mm.
Medan The Shield är ju huvudpersonen är dirty. Han är undercover-gäng. Och han heter Vic Mackey. Första scenen, första säsongen på The Shield börjar med att den här fula lilla Vic Mackey skjuter en annan polis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/Lundgrens. MOOR.se/Lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Och då vet man ju att det är det mest oförlåtliga. Han har gjort det mest oförlåtliga liksom. Så sen för mig, jag höll på att lägga ner, för att jag tyckte det, dels fanns det, det var liksom inget intagande med den här serien. Och då, det här var redan när det fortfarande fanns DVD-affärer mer än vad det gör nu. Och mannen i DVD-butiken sa, nej, du måste ge en chans liksom, se några avsnitt till. Och sen, ja, och sen, jag vet inte hur många jag har sett den. Alltså.
Mm-hmm. Är den bäst?
Det kan man inte säga, för den är så olik. Mm. Alltså den är, det är så här att i The Wire finns det jättemycket hjärta. Liksom. Det finns en knarkare, Bubbles, som liksom blir clean på slutet. Och alla älskar Bubbles. Han är inte så där snygg som Omar, men han är... Han är väldigt, väldigt... Alltså man gillar honom. Alla gillar honom. Men The Shield är liksom... Det finns ingen hjärta, utan det är den som ser på det. Som hela tiden får åka liksom moralisk hiss upp och ner.
Okay.
För att man går med. Man går med dem hur smutsiga de än är. Liksom, för man blir en av dem.
Hur många säsonger finns det där?
7, tror jag.
Mm. Har du sett Oz?
Ja, oh ja.
Visst var den här?
Grundläggande. Fast oss ser inte jag om. För där är ju också en sån här som dör felaktigt och för tidigt. Vad heter han? Adebisi. Den är ju väldigt speciell. Alltså, den är ju väldigt speciellt berättad. Den är ju egentligen väldigt konstnärlig.
Mm.
För det är ju den där svarta killen som berättar utanför historien. Som liksom sitter i en bur ibland.
Har du fortfarande ingen tv?
Nej. Men jag har en jättestor skärm. Jag har en iMac som är mycket större än någon tv jag har haft.
Mm, som du kollar på serier igenom, så att säga.
Mm.
Jag har jobbat upp ett beroende av Viktväktarnas lakrispastiller.
Jag
biter av en bit för att de är för stora och sen så snusar jag dem. Det här är som...
Jag undrar, jag trodde du snusade.
Mm, ja, nej, det är... Det är jättekonstigt. Men jag är i en labil period just nu. När jag har precis börjat äta sertralin.
Ja, alltså, ja. Det kan vi prata mycket om.
Mm,
hur länge har du tagit?
2-3 veckor. Mm. Så att de kanske inte riktigt har kickat in ännu. Men när jag började med det så omprövade jag liksom massa andra saker också, för då kändes det så här, nu vet jag inte riktigt vem jag är längre. Om jag är en person som behöver såna här tabletter, då kanske jag också är en person som, alltså det kanske är massa andra saker som jag måste tänka på.
Men om man är missbrukar natur liksom, om man har läggning för att överdriva saker,
vilket jag har,
så har antideppillerna har ju inte alls, de är ju inte den familjen.
Nej.
Det är inte, de som jag tar nu, de tog 2 månader innan de kickade in. Jag skulle precis ge upp. Och så plötsligt liksom var det som att man fick en spark i rumpan, så jag fick styrfart. Och de släpper jag ju aldrig alltså.
Vad söker du?
Venlafaxin. Bästa som har hänt mig.
Vad är det för aktiv?
De går på 2 substanser. Jag är ju inte glad på grund av dem. Men jag har kraft och ta tillvara det jag har. Det är mera det.
Alltså när jag var nere i min svacka då, som gick, gjorde att jag gick till läkaren och sa att jag skulle behöva hjälp. Då kändes det som att jag hade en hinna på hjärnan.
Ja, men precis.
På pannloben liksom. Och den där är borta nu. Och så känner jag så här, att jag typ på förmiddagarna, när jag precis har tagit de här tabletterna, och det är möjligt att det är helt psykosomatiskt, men jag kan liksom komma på mig själv med att gå och vissla på ett irriterande sätt. Så där, känner mig så jävla sorglös helt plötsligt.
Det är ju jättebra. Och så ju... har jag aldrig, jag har ju tuggat mig igenom hela fastkatalogen. Men först de här har jag haft egentligen nytta av. Alltså. Ja. Jag har tagit Cipramil och alla de där. Men just det, jag blir väldigt, jag har skrivit en hel bok som heter Det finns inga lyckopiller. För jag hatar det när man säger lyckopiller. För jag tycker inte att det är lycklig man blir. Man blir funktionsduglig. Och man får tillgång till sin förmåga kanske att se på saker, inte bara med den där hinnan som du pratade om, utan lite konturskarpare. Jag tyckte det även när jag var ung alltså. Jag tycker inte jag har någon tid att slösa bort, och ingen har det ju. Det är ju ingen som vet
hur länge man får vara med.
Nej, inte alls. Och därför så tycker jag det är väldigt slöseri att gå omkring och...
Men är det oron du behandlar eller är det ångesten?
Ångest är ju en annan sak. Det är ju, alltså jag får lite så här panikångestsmällar ibland när jag liksom bara står på golvet och svänger. Men det är en annan sak. Utan oro och modlöshet som gör att jag inte får tillgång till allt. Jag vill göra så mycket liksom. Jag vill göra ett nytt teaterprojekt. Jag vill ha en roman. Jag ska göra färdig en till loggbok. Allt som vill jag göra. Det är inte plikt. Det är inte negativ plikt. Det är det jag vill. Men om jag då liksom hamnar i lågläge liksom och ska använda halva dagen på att komma i sängen, då kommer jag inte hinna någonting.
Nej.
Jag kan inte kosta på mig om jag mår dåligt. Jag har mått dåligt. Jag har mått dåligt min kvot. Absolut. Alltså. Jag tycker inte någon ska behöva må mer dåligt än nödvändigt.
Nej. En del av mig tycker att det är ett misslyckande att äta.
Tycker det är larvigt. Du tycker fel.
Ja.
För då misslyckande människor är väl olika. Frankrike äter alla antideppiller. Där tycker de det är fel och må dåligt. Men det måste finnas någonting kvar i den här kulturen som gör att det är rätt åt. Det är rätt åt oss om vi må dåligt. För då har vi nog gjort någonting. Jag är väldigt sträng på väldigt mycket, men jag är väldigt släpphänt vad det gäller antidepressiv medicin. Jag har så många människor som jag känner som verkligen klarar sig på grund av det, som har så här humörsvängningar, som inte kan funka på jobbet eller som liksom bara ligger. Och jag har inte träffat någon som har råkat ut för någon psykos eller någonting i samband med antidepressant. Det finns säkert något undantag, men då undrar man om inte den personen kanske hade ett psykotiskt drag ändå.
Har du bipolära drag?
Nej. Men jag har en familj som har, min pappas syskon, det hette inte bipolär då, det hette manodepressiv. Och det är samma sak. Så de åt litium hette det. Men det är en annan sak, det är ju ett brist. Alltså man saknar ett ämne som heter litium, som är spårämne.
Och det kan man ju fortfarande få, va?
Ja, ja. Mm. Ja. Och det är ju det som hjälper till. Mm. För där hjälper det ju inte med antidepressiner. För det är ju inte en depression. Det är ju det är en helt annan sak.
Det jag var nyfiken på då, men jag kanske kan ställa frågan ändå. Om du, för du säger att när du att du har svårt att komma upp när du mår dåligt och så där. Alltså finns det en cykel för det?
Nej.
Det är helt oregelbundet.
Ja. Mm. För mig är det inte det. Därför att jag känner ju, i och med att det här andra har funnits i min familj, så känner jag så väl hur de svängningarna är. För det är en helt annan sak. För där böljar det ju liksom, om det är års, om det är säsongsmässigt eller. Och där hör man på rösten, nu är det på väg ner.
Mm.
Så hör man på det. Och så sen märker man, jag hade en underbar faster som jag älskar så mycket. Hon var då manodepressiv. Och innan litium, innan hon hade fått litium, hon kunde liksom, hon gick upp i så här i totalspiral och köpte fastigheter som hon inte hade pengar till. Jättemycket. Och min farfar då, som hade lite pengar, fick lösa ut henne. Och sen gick hon ner. Och dala ner liksom. Det är väldigt tydligt. I alla fall på de som jag har känt.
Ditt senaste bokprojekt som kom ut, det var ju en bok om att skriva, som jag har sagt. Men hur kom det sig att du skrev den?
Det kom sig av att egentligen allt som jag har skrivit är det väldigt mycket handlar om skrivandet. Även när det inte märks. Jag skrev en bok som var när jag hade bott i, där vid havet i Finistär. Jag skrev en bok som heter Priset på vatten i Finistär, som blev väldigt populär. Och då tror jag den blev populär därför att den beskrev ungefär det jag hade gjort. En kvinna i, vad ska man säga, i sina bästa år, men jag menar jag var 55, som bara sätter sig bakom ratten på sin bil och kör, och som hittade något paradisiskt liknande och gör en trädgård. De flesta skulle beskriva det så, men för mig är det liksom friheten, människan åker och hittar huset, men sen ska det skrivas. Och då kommer molnet på himlen liksom. Då kommer djävulen in i paradiset. Och sen sista slutet på boken är att huvudpersonen, jaget, skriver den bok som läsaren har läst. Så det handlar om en skriv skuggan av skrivandet över ett normalt liv.
Mm.
Så jag tycker, om man tittar på de här loggböckerna som jag har gett ut, så är de också, det är väldigt mycket omskrivande, det är väldigt mycket omläsande. Jag har alltså, det är saker som jag har tänkt på jämt alltså. Så why not? Och sen så, och det är några som har läst det som har sagt, ja men det känns som du kan göra en till sån här bok. Så nej, men nu har jag gjort den här. Jag gör bara det jag inte har gjort.
Mm.
De som jag skriver om nu har inga skrivproblem.
Nej. Vad jobbar du med nu?
Ja, dels så jobbar jag med att revidera en pjäs som jag skrev, som heter Tryckstjärna. Bara för att jag skulle ha en bit ur den, och så råkade jag läsa den, och den var så fruktansvärt bra. Och den hade premiär på Dramaten 2006. Men allting den handlar om har bara blivit värre. Alltså det har inte ändrats.
Berätta vad den handlar om.
Nej, den handlar om en långtidssjukskriven kverulant, en anhörig, en överklasskvinna som har fått sitt liv berövat sig genom att hon har blivit anhörig till sin tvillingsyster som har fått en psykos. Och anhörighet, alla som har varit anhöriga, vad det än gäller, vet anhöriga i sjukvården i Sverige, det är att ge sitt liv. Och sen är det en ung tjej som har problem med genus. Så genus, kvinnoroll, allt det där. Och hon är väldigt rolig. Jessica heter hon i pjäsen. Och sen är det en kille som är väl 45 i pjäsen, som har lyckats liksom. Han kommer från, ja, ungefär som jag, ungefär från mitt fosterhem i Vällingby. Underklass, så. Och har en lärare i plugget här, upptäcker att han är så bra på matte. Och säger, du måste söka till teknisk, han vet inte vad teknisk är. Och den här läraren hjälper honom, så kommer han in på teknisk. Och så sen blir han jättebegåvad på data och allt och det. Och så träffar han en tjej och så gifter han sig, så har han två barn. Allting är perfekt. Men han liksom har tappat tråden. Så han går omkring och skjuter upp och skjuter sig. Och nu när jag tittar på den där pjäsen så är det väldigt, väldigt lite något ord som jag kanske behöver byta ut. För att det ska vara precis som nu.
Mm.
Och sen är den väldigt bra alltså. För jag tycker aldrig att det är inte bra det handlar om. Det är bra hur det är skrivet, det är bra hur det är gjort.
Mm.
Och den är bra skriven, den är rolig och bra och den var jätteframgång på Dramaten. Den bara gick och gick och gick där. Och sen spelade de den i Borås och sen sändes den i tv. Men jag skulle göra en ny uppsättning som är ny liksom. Och jag gjorde en annan pjäs på Stadsteatern och då hade jag en regiassistent, en ung tjej som då var bara 19-20. Otrolig begåvning. Och jag ville att hon skulle sätta upp den här, men jag ska vara med och säga ifrån.
Vad heter hon?
Hon heter Johanna Holmström. Mm. Hon är geni. Hon satte upp en pjäs som hette Ett hav av Kaspar Hausrör som var enormt håsad förra säsongen på Teatertribunalen.
Mm.
Men jag menar det, och så håller jag på med roman och så håller jag på med den där loggboken som nästan är klar. Och så, nej men 100 grejer.
Mm.
Och då kan man inte liksom, då har man inte tid att må dåligt.
Vet du vilket av de här projekten du ska jobba med?
Alltså nu gick jag igång så väldigt, ja nu håller jag på med den här pjäsen för att jag har ju också skådisar som jag vill ska vara med liksom. Och
har du någon aning om var din humor kommer ifrån?
Alla som säger att de har humor har inte humor.
Är det så?
Ja.
Nej, det kan man väl inte.
Vad var det?
Jag är skitrolig till exempel.
Va?
Jag är jätterolig.
Okej.
Okay. Eller jag kan vara.
Okej.
Okay. Inte just nu kanske.
Men nej.
Jag skulle kunna vara.
Okej. Okay. Jag tror att jag var naturligt rolig från början. Och sen var jag väldigt orolig. Sen var jag så koncentrerat orolig så väldigt länge. Nu har jag blivit rolig igen. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Det finns en viss jämtländsk humor som är liksom lite sur. Men den, jag känner igen den om jag ser den.
Mm-hmm.
Den är lite ironisk. Jo, den är verkligen ironisk. Det är just det här man säger motsatsen. Men sen tycker jag tycker det är ju huvudsakligen så att alltså, det, saker är roliga, verkligheten är ju rolig. Man tittar och hör och ser liksom. Jag brukar klippa ut tidningar, det var någonting. Jag tyckte det stod kaninfabrik och så stod det kaminfabrik. Men jag tycker då blev det så himla kul liksom.
Mm.
Kaninfabrik.
Jag tog en bild igår på Södermalm där det stod skum anslutning.
Jo, men det är hela tiden. Det är hela tiden. Det är liksom, och så ja, löpsedan ska jag inte tala om. Men det är ju hela, och just mataffärernas de där textade plakaten. Det är alltid så här guldgruvor.
Mm.
Så jag kommer ju aldrig ihåg om jag inte skriver upp det.
När det gäller mig själv och mitt skrivande så har jag lite grann gett upp. Men jag blir liksom, jag blir sugen på det när jag läser din bok.
Ja, bra.
Ja, det är meningen va?
Jo, det är ju meningen. Men det är också, jag tycker att den bok, det är ju en sträng bok. Alltså, den är väldigt sträng. För att jag tycker det är som jag sa förut om de här, jag tror det var om de här amerikanska polisserierna. Alltså, det är inte vad, utan det är hur. Alltså det är inte, det är klart du har en berättelse liksom, det är klart du har en roman, men jag menar, kan du skriva den bra? Har du tillräckligt hög ribba?
Mm.
För att ribban ligger lågt överhuvudtaget. Den ligger lågt för att som det har varit ganska länge, och det är ju inte bara Sverige utan det är överhuvudtaget, att det är innehållet som räknas. Det är liksom, hon har gjort det och liksom det och bla bla bla. Och inte stilen. Det är ju själva hantverket. Alltså att det är, om man överhuvudtaget liksom lägger ner och tänker nej, det var för svårt, jag orkar inte. För jag kan inte ge mig. Det är mer som en sjukdom liksom.
Mm.
Det är det, att jag kan inte sluta. Det är liksom, jag kan inte lämna ifrån mig innan det är så fint skrivet som det går. Och det ska se ut som det bara har kommit på pappret. Det får aldrig märkas. Det får inte tilta över liksom. Och så måste det vara just det där, ja, som du kallar humor, men som jag mer tycker att det ska se lätt ut. Mm. Och det ska vara den här, just det, att man ser det där skumma anslutning. Att det ska finnas iakttagelsen i det. Jag kan säga liksom till dig, om jag säger att du måste läsa David Foster Wallace essä om Federer. Och han har skrivit mycket om tennis. Men det är inte för att det är om Federer, utan det är för att han skriver det så bra.
Mm.
Det är därför att han dels är han personlig för honom själv. Spelar tennis spelar ingen roll för mig. Därför att jag har aldrig spelat tennis. Jag vet inte vad Certain Love betyder, men jag kan sitta igenom en hel Wimbledon-sändning eller en hel säsong och titta på det liksom, för att det är så fint. Men just det är hur det är gjort liksom. Böcker har alla i sig, tror jag.
Mm.
Det måste finnas viljan till formuleringen och viljan att man tycker det är roligt med ord. I min den här boken har jag roliga ord. Jag har ett kapitel som bara handlar om roliga ord. Och ovanliga ord. Och så där. Alltså man måste verkligen gilla själva språket. Och just det som jag tänker på nu när du och jag sitter och pratar. Alltså pratspråket är ett helt annat språk. Jag pratar ju jätteslarvigt. Och blandar in engelska och säger inte riktiga meningar. Och så. Men när jag skriver, det är en helt annan person.
Mm.
Om jag ska ha med något trams eller något sådär fram och tillbaka i det jag skriver, då måste jag syna det 40 gånger innan jag släpper igenom.
Jag önskar att du skriver i boken att ingenting får vara bara bli eller någonting.
Nej.
Sånt.
Mm.
För det är, när jag själv har jobbat med text, vilket jag har gjort i hela mitt liv egentligen, fast inte på ditt sätt, så har det alltid varit med kompromiss som nästan, alltså, ja, ingrediens i alla texter. Det finns ingen text som jag har skrivit som jag inte har kompromissat med.
Hur då? Förklara.
Nej, men där jag inte har fått nöja mig med.
Men att du har kunnat inte nöja dig, det betyder ju att det egentligen är inte din grej.
Nej, så är det kanske. Vad härligt att du säger det. Vad befriad jag blir av det skrivna kortet.
Du slipper. Ordet. Du kan göra lite låtar eller poddar eller vad som helst som du är bra på av dig själv. Liksom. Mm.
Du tror inte att jag ska skriva, alltså. Vad roligt.
Nej, men det låter inte så. För jag menar, om jag kunde låta bli så skulle jag ju hellre göra något lättare. Något sällskapligare eller något laga mat eller jobba med planter på balkongen. Eller något som man tjänar pengar på.
Mm.
Det skulle vara, jag skulle tycka det var kul att ha pengar igen. Ja. Eller göra något gott liksom. Läsa för fångar i fängelse. Nej, men förstår du?
Mm.
Jag skulle hellre göra något annat.
Du sa i ditt sommarprat för några år sedan att du skulle vilja, alltså om du hade kunnat sjunga så skulle du i princip vara lycklig.
Ja, det tror jag. Jag tror musiker också är lyckligare. Alltså om man tar, men tittar på så här, som spelar cello eller...
Det finns väl ingen yrkesgrupp som tar livet av sig så mycket som musiker.
Nej, men det är ju popmusiker som knarkar. Jag tänker inte bara på dem. Nej, jag tänkte mer på så. Jag råkade vara på operan på en ballett häromdagen. Så tänker jag på dem som sitter i orkestern där. Tycker de, den typen av musiker tycker jag verkar lyckliga. Lagspelare tror jag är det bästa man kan vara.
Ja.
Det är ju som jag skulle vilja vara en som skrev ett sånt här team till en riktigt, riktigt bra kriminalserie.
Men kan du inte göra det, snälla?
Nej, jag orkar inte.
Okay.
Jo, just det. Jag skulle ju skriva filmmanus på den där Priset på vatten i Finistär också.
Mm.
Det har jag lovat.
Ja. Har du fått betalt för det?
Nej, men jag ska få.
Mm.
Det har ju fått optionspengar i alla år på det. Men det är inget som man blir så här rik av.
Jag brukar fråga folk vad de tjänar. Vet du vad du tjänar?
Ja, det stod i Aftonbladet där de såg att jag hade sjöutsikt. 380 000 eller något.
Mm.
Men alltså jag har suttit nu och skrivit den här lilla essän till tidskriften Arena. Jag höll på i 3 månader och då får man 6 och 5. Fattar vilken timlön det blir.
Mm.
Sen har jag ju pension som är så patetisk. Liksom. Men den kommer ju i alla fall för att jag är gammal.
Du är 69 år gammal i år eller?
Nej, 8, 68.
Ja, fast det är 2013 nu. Du är född 44 väl?
Ska jag fylla 69? Men gud, vilket practical joke. Det är ingen som har sagt.
Nej, du ser otroligt ung ut tycker jag. Alltså inte otroligt ung.
Det är nog för att jag känner mig så fantastiskt gammal när jag var ung.
Ja, okej. Okay. Du är färdig med det också.
Jag har varit gammal. Det har jag, men 69. Alltså nu får jag börja räkna mig som 70. Men det är också en grej som jag tycker är lite... Nu låter det som om jag hatar Sverige, men det gör jag inte. För jag älskar Stockholm till exempel. Jag älskar Sverige, landet. Nu har jag en favoritförfattare som österrikare, Thomas Bernhard. Han sa... Jag älskar detta land men jag hatar denna stat. Nej, men just att vi är väldigt sådär ålderssegregerade. Och jag, det kan ju jag säga eftersom jag kan bevisa det. Att eftersom jag har varit med. Att jag är likadan som när jag var 16-17. Jag var ledsnare. Men allting annat är precis likadant.
Mm.
Jag är gladare nu, det är jag. Men det kanske är vända vaccinen.
Mm.
Vända vaccinen talking.
Har du gått i terapi någon gång?
Oh ja. Oj, oj, oj. Jag tror inte på att prata. Jag har pratat och pratat. Jag har pratat i 20 år ungefär. Jag tycker det är bra att göra saker med kroppen. Jag tycker det är bra med yoga. Jag tycker det är bra med djupavslappning. Jag tycker det är bra med sånt som meditation. Jag tycker allting som är konkret är bra. Prata tycker jag är helt värdelöst. Mm. Jag tycker ingen ska prata om någonting. Nej, men jag tycker det här prata om det. Håll käften om det. Jag har en ung kompis och hon går i grupper och hon går i coachterapi och hon går i bla 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 bla. Jag tror inte på det. Jag tror på att man bara ska försöka se hur det är och vända det så att man inte ser det dåligt. Eller att man kan se kritiskt utan att liksom vara negativ. Man kan se att det är liksom skit med skolorna, skit med vården, värst med psykvården, skit med det, skit med det, skit med SL. Man kan inte beställa biljetter längre, allting. Man behöver inte ge upp för det.
Nej. Mm.
Jag tycker också det är dumt det här stenhårda indelandet i ålder. Och var man får vara när man är en viss ålder.
Mm.
Men jag vet, jag skrev det redan när jag fyllde 40. Alltså. När man ska fylla 40 börjar man få reklam om man ska börja med sin porslinssamling. Och man ska börja byta musiksmak och klädsmak. Alltså den där förvandlingen, när den ska komma. När jag blir 70 då ska jag plötsligt gå i sådana stora syntetklänningar eller något. Jag har haft samma kläder hela mitt liv, inte samma plagg. Men jag har haft så här hoodie-tröjor och jeans. Det man gillar man väl.
Mm.
Jag tror jag kommer att gilla samma musik när jag är 80.
Men lever du som du lär då? Alltså,
hur?
Ja, med ålderssegregeringen. Hänger du på Taverna Brill? Och...
Absolut inte. Nej. För jag går inte ut. För jag låter folk komma hem till mig.
Mm.
Jag bjuder på te eller vad det nu blir. Champagne om jag har råd. Jag har varit så mycket på lokal. Jag tycker inte om det. Jag tycker det blir så splittrat och man får ingen fokus. Du och jag sitter här och pratar. Liksom. Då pratar vi, även om det nu blir poddat. Men om man sitter i en lokal, då är det liksom stirr hit och stirr dit. Och det är en helt annan verksamhet.
Mm. Det passar inte en orolig själ som din, kanske?
Nej, men jag gjorde det ju. Jag satt ju där på nätterna på de restaurangerna som gällde. Jag tyckte det var jättetråkigt även när jag var ung. Det var skittråkigt. Och alla andra blev fulla och jag satt där med ett glas vitt vin för att annars hade jag kräkt, så jag tål inte. Men det var, jag tyckte bara var, då satt vi på KB eller på Prinsen och Rish även. Alltså det var så tråkigt alltså. Och så tråkigt när folk blir så här fulla. Mm. De är ju så trista alltså. Jag har ingenting. Jag drack ganska mycket vin när jag klarade av det. Men det kunde jag lika gärna göra hemma. Om man tycker den där trevliga stämningen när man har druckit så trevliga syn.
Mm.
Den har man ju bättre i lugn och ro.
Mm. Har du alltid läst?
Ja, det har jag faktiskt. Det har jag alltid gjort. Och det var alltså, det var ett slump. Alltså, man kan säga att saker är slump därför att jag läste för att det fanns, att jag visste att det fanns böcker. Och då var det, för mina föräldrar var gifta mycket kort och min pappa var från Stockholm och min mamma bodde där uppe. Och vi blev kvar hos henne, de skilde sig ganska fort. Men under den perioden så hade han lämnat böcker som fanns, klassiker liksom, och Dostojevskij och sådär. Och vad hette Svenska folkets underbara öden, det var så här 10 band svensk historia, mm-hmm, som jag tror jag läste, men jag kommer inte ihåg ett enda årtal. Men, och så min morfar var ombud för det som hette FIB-böckerna, Folket och bildböckerna, som var arbetarlitteratur, som såldes i jättestora upplagor på 40-50-talet tror jag. Och de böckerna fanns, och det var liksom Moa Martinsson och Harry Martinsson och Eivind Jonsson och alla. Alltså det fanns böcker. Så att, fast man visste ju inte att det var någon som hade skrivit dem. Min syrra läste inte. Hon klättrade i träd och hade killar liksom, och jag läste.
Mm.
Jag var läst och läst, och sen läste jag ut biblioteket på skolan och sen läste jag ut biblioteket i Östersund. Alltså, jag har alltid läst. Jag tror jag läser mest i Sverige.
Mm.
Mitt dygn är naturligt indelat. Alltså, i Frankrike var det på ett sätt. Nu är det så här, jag jobbar på dagarna och så lagar jag mat. Och sen tittar jag på mina våldsamma serier ett par timmar eller en och en halv timme. Och sen läser jag till 12:00.
Mm. Jag brukar alltid fråga om mina gäster vill rekommendera något. Och då får man rekommendera exakt vad som helst egentligen. Men vad vill du rekommendera?
Jag skulle rekommendera allting med Nina Simone. Och så skulle jag... Får man rekommendera flera saker?
Ja.
Men alltså, jag räknar med att svenska människor nu mer kan engelska bättre än vad de kan svenska. Så då tycker jag att man skulle kunna läsa David Foster Wallace essäer. Till exempel, nu fast jag säger emot mig själv, men den om Federer. Men som skriven av David Foster Wallace. Han har också skrivit en om Wimbledon. För han spelade själv tennis tills han var... Alltså han spelade till och med junior på hög nivå. Och sen kunde han inte längre. Sen såklart The Shield. Men nej, inte The Shield. The Wire skulle jag rekommendera. The Shield rekommenderar jag inte.
Nej.
För att den ser man på egen risk. Mm-hmm. Den skulle inte jag ta ansvar för att rekommendera. Den är för farlig.
Du, jag tänkte på det faktum att du har med dig lite tidningsurklipp. Är det någonting du vill att vi ska beröra?
Nej, det var det där med... det var en sak som... Oj, gud vad det prasslar. Jag tänkte jag skulle mejla till honom. Därför det är en ung kille som skriver kolumn i DN. Och jag tycker han brukar alltid vara bra. Så skriver han om det här sms-kaoset med betalningen av SL-biljetterna i Stockholm.
Är det Viktor Bartkron?
Nej. Det hade kanske kunnat vara honom. Han här heter Emanuel Karlsten. Men han skriver om det här Y-wallet och allting som är fullständigt vansinnigt liksom. Och både kunder och personal på SL ska ungefär behöva gå kurs för att kunna köpa en biljett för att åka 2 stationer. Det är helt sinnessjukt. Så skriver han jättebra om det liksom, och beskriver det. Vill du åka spårvagn i Göteborg behöver du först besöka Västtrafiks hemsida och registrera dig och ditt kreditkort. Vill du åka tunnelbana i Stockholm kan du klara det i alla fall. Och så slutar han med att säga: sällan har en gubbsuck känts mer passande. Det var bättre förr. Och då tycker jag att han liksom drar undan stolen från hela ett jättebra resonemang. När han bara beskriver fakta omkring ett vanvett. Och så sen liksom drar undan stolen och säger gubbsuck. Alltså det, jag tycker det är generationsrasistiskt.
Mm.
Att det är bara att det är gamla människor, om jag klagar på någonting, då ska jag direkt behöva känna mig som en kärring. Men jag var lika, jag var lika kritisk när jag var ung, eller när jag var 13.
Mm.
Eller när jag var 11. Jag tänkte jag skulle mejla till dem.
Nu kan du ju säga, nu har du sagt det här istället.
Ja. Jag brukar ju mejla till folk, fast huvudsakligen är det någonting jag tycker är bra.
Mm. Det är trevligt. Vem mejlade du sist?
Jag mejlade till Josefin Hökeberg på DN. Hon hade en artikel om två invandrartjejer. Jag tycker invandrare, så vad finns det för riktigt ord? Det är så fånigt ord.
Nysvenskar.
Nysvenskar. Det låter ju inte klokt. Det låter ju som om de är... Det låter ju nydemokrati. Mm. Nej, det låter inte heller bra. Nej, men i alla fall, de hade öppnat en modellagentur för nysvenskar. Mm. Nej, men jag har mejlat till några efter det. För det där är ju ett halvår sedan. Men jag kommer inte på.
Du, är det någonting du tycker att vi inte har pratat om som vi borde ha pratat om?
Jo, men alltså sak som jag har märkt också, det är att min mamma, hon är snart 90. Hon är 89. Och hon säger, hon minns ingenting. Hon minns faktiskt inte så mycket. Men det sa hon även för typ 20 år sedan och för 30 år sedan. Och jag tycker att jag minns hyfsat sådär. Men ibland kommer jag inte ihåg namn. Så satt jag häromdagen med en kille som är 35 kanske, och vi pratade ett par timmar. Jobb bland annat. Och han minns ingenting. Så jag, det är precis som vi minns mindre. Alltså alla minns mindre. Jag tror det är för vi har så vansinnigt mycket information. Det är så himla mycket som trängs. Det är så många kanaler på en gång. Och som korsas hela tiden. Mm. Så mycket intryck liksom. Det, jag tycker det är en intressant sak. Att ingen minns någonting.
Nej. För att jag brukar också fråga om mina gäster vill höra någon annan bli intervjuad här i Värvet. Och nu vet jag ju att du inte lyssnar på Värvet. Men är det någon du...
Jag ska lyssna på det, men jag måste bara hitta en dygnsrytm. Jag förstår inte vad jag ska få in det.
Har du en iPhone?
Ja, hatar den där jävla iPhone. Jag hatar det där tangentbordet. Det värsta tangentbord på hela jorden.
Alltså. Mm. Om du har en iPhone, då kan du... När du är ute på dina promenader kanske?
Nej, men om man lyssnar på ett sånt här program, då kan man ju riskera att höra vad som helst. Mm. Men om jag går och lyssnar på musik, då har jag ju valt musiken. Mm. Då vet jag ju vad som kommer. Jag vet, men om jag lyssnar på sånt här, då kanske jag blir jätteupprörd.
Ja.
Och jättearg och tycker, varför har du tagit dit den personen? Och usch, och vad dum han är och vad dumt de säger. Förstår du?
Ja.
Och då är det ju helt förfelat. Mm. Då är ju inte jag på en promenad. Då är ju jag en upprörd person i relation till det här programmet.
Mm.
Nu säger jag inte att jag kanske skulle bli glad, men det är också fel. För att då är inte promenaden huvudsaken.
Jag förstår.
Ja. Ja.
Du, vem vill du att jag ska intervjua här i Värvet?
Jag tycker du ska intervjua min yogainstruktör, Lisa Lallér.
Varför det?
För att hon är fantastiskt bra på att anpassa sin yoga instruktionerna enligt personens behov. Hon kommer hem till mig 2 gånger i veckan. Och så gör vi en timme ganska hårt beroende på min dagsform. Och det har vi gjort i 2 år snart.
Det låter fantastiskt.
Det är fantastiskt. Mm. Men det beror på att det är hon.
Du, tusen tack för att du kom hit.
Tack själv.
Jag vet att det var jobbigt att ta dig till Vällingby, men ja. Det gick utmärkt.
Ja, men vi var ju inomhus också.
Och nu kommer jag köra dig härifrån.
Ja, jättebra.
Alltså jag har sagt det förut och jag säger det igen. Jag är glad att jag får göra den här typen av intervjuer. Följ Bodil på Twitter. Hon heter Bodil Malmsten där. Och apropå Twitter, jäklar vad nära det är att Värvet fyller 1 år. Det ska väl egentligen inte firas sådär. Men om du vill följa mig på Twitter så vankas det specialavsnitt med mig och Christian Lok snart. Jag heter @triumph. Klippte gjorde Simon Andrén och sponsrade gjorde Vitamin Well, som liksom jag kommer från trakterna kring Mälaren för övrigt. Nästa vecka är jag tillbaka med en Johan Ränk i absolut hög form. Missa inte det. Kram. Hej.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.